Vi pratar lite grann om det, jag och Vivica, för hon har börjat så här smygfuska på gitarr. Och det var någon annan, tror jag också, som spelade. Var det inte det vi pratade med? Ja. Så vi sa det, skulle vi inte kunna samlas någon kväll så här? Och så tar vi med de instrument vi har. Perran har ett rött rytmägg. Det är liksom hans. Och så ser vi om vi kan göra någonting tillsammans. För Gud är ju inte ute efter alla som bara är jätteskickliga på allting, utan han ser ju våra hjärtan. Och det som tycker det är kul att spela och sjunga och så här. Så det var kul att göra någonting. Så vi ska försöka få in det i november sen när programmet kommer där. Så gör vi något sånt där kul en kväll och så. Tycker inte ni det låter bra?
Ja.
Ja, tack Vivica. Du och jag kommer. Jag brukar inte stjäla andra människors predikan. Men i somras eller i våras, slutet på våren, så började Gud tala till oss om blodet. Egentligen där vi satt med vår bibelstudieplan, jag och Per har vi sagt flera gånger, vi har en plan där man läser igenom Bibeln på ett år. Och vi kan läsa den i lite olika bibelöversättningar och så här, men det är så spännande, för var gång man liksom läser någonting så bara lyfts något nytt upp som man inte har sett. Det är det som är så fantastiskt med Bibeln, tycker jag. Och så satt vi där och så var vi när Pilatus sa att han ville inte att Jesus skulle dö. Han var ju oskyldig. Och så ropar judarna, låt hans blod komma över oss. Korsfäst honom. Och ropa att låt någons blod komma över mig. Det är ju fruktansvärt. Och så har vi alltid läst det här platsen, eller det här bibelstället. Men så bara säger Per, men Eva, så har du tänkt på vad det är de säger? Det är Jesu blod som kommer över dem. Och det är ju helt fantastiskt, för det kan ju inte vara bättre än att få Jesu blod över sig. Jesu blod som befriar, Jesu blod som är det fullständiga, fullkomliga offret. Jesu blod som det finns helande upprättelse. Så på ett sätt blev det ju en profetiskt utrop. Att en gång så ska även judarna få möta Messias. Den uppståndne Messias. Inte den man väntar på, utan få möta han som redan har kommit. Sen började vi titta på lite annan undervisning. Vi hittade en CD-skiva som faktiskt ganska länge sedan vi fick, men som bara dök upp, med en jättebra undervisning om blodet. Och sen kom en av våra vänner, Gunilla Svensson, som är med i Södermalmskyrkan hem, och så hade hon med sig en stencil som Lennart Torbring har hållit i Södermalmskyrkan. Och det som han undervisade om det här, det var någonting som vi kände, wow, det här är ju jättebra. Så vi började be utifrån det här. Så var gång jag och Per träffar människor, vi har ganska mycket själavård, ber med ganska mycket människor till befrielse. Det har inte blivit lika mycket här uppe, eftersom vi inte känner så många människor än. Men i Skara var det väldigt mycket. Och då har vi bett utifrån det här. Och det gjorde att jag kände att det här vill jag undervisa vidare om. Så i slutet på min predikan kommer det här. Och jag har frågat Lennart om jag får lov att använda mig av hans material. Och det fick jag. Han välsignade mig och sa det. Eva, kan det vara till välsignelse så gör det. Så sista delen av min predikan, den har inte jag skrivit. Men den är bra. Jesus, jag bara tackar dig och jag ber att vi ska få tag i redskap här, Herre. Vi längtar ju inte efter någonting annat än att se människor frälsta, Herre. Vi längtar efter att se människor få sina liv förvandlade. Vi längtar efter att se människor bli helade, Herre. Vi hör det här om cancer, Herre. Den här sjukdomen som slår i så många familjer, Herre. Vi blir påminna ständigt här nu i Rosa bandet-kampanjen här om bröstcancer. Men Jesus, det står i din bibel, i ditt ord, att ditt namn är över alla andra namn. Det står också här att genom dina sår är vi helade, Herre. Jesus, det står också att ditt blod är det fullkomliga offret som, som blev offrat för varje människa, Herre. Så därför vad ber jag, Herre, helig ande, hjälp oss. Hjälp oss få tag i redskap, Herre, när vi går, när vi verkar för ditt rike, Herre. Amen. I tredje Moseboken 17 så står det: ty kroppens liv är i blodet, och jag har givit er det till altaret, till att bringa försoning för era själar. Det är blodet som bringar försoning genom själen som är i det. Och sen i Hebreerbrevet 9:22 står det: så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Efesierbrevet 1:7: i honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd. Vi ser på olika ställen från Gamla testamentet och in i Nya testamentet hur blodet till försoning för människan finns med. Vi vet hur Adam och Eva, de vände ryggen åt Gud. De lurades att försöka bli lika Gud. Och så gömde de sig i Eden, gömde sig i lustgården. Och Gud, han ropade: Adam, var är du? Adam, han gömde sig. Adam som hade vandrat sida vid sida med Gud, samtalat med honom. Han hade kommit där gående i skymningen, och så hade de delat hjärtan med varandra. Och Eva också. Helt plötsligt så kunde de inte stå inför Gud. Då kommer det första blodsoffret, när Gud, han dödar två djur, och så tar han pälsen från djuren och gör kläder till Adam och Eva. Och sen när vi läser Gamla testamentet så ser vi ju att det är ett jätteoffrande hela tiden. Och jag är glad att inte jag var präst på den tiden. För det är ju enorma mängder. Ibland så offrade man ju 3-4 tusen oxar bara på en dag. Jag tror inte vi riktigt tänker på det där när vi läser Bibeln, men vad mycket det var. Så förutom då småboskap, alltså får och duvor och så här. Men det slipper vi göra idag tack vare vad Jesus gjorde på korset. David, han säger i psalm 51: rena mig med isop så att jag blir ren, två mig så att jag blir vitare än snö. Och så var det den här dagen då Israel skulle ut ur Egypten. Fördärvets ängel skulle gå fram. Och Gud sa: slakta ett årsgammalt lamm. Och så skulle man doppa en isopskvist i blodet och stryka på dörrposten. Och så gick fördärvets ängel förbi. Dörrposten blir ju en symbol för vårt kors och det blod som rann på det. Så står det i Hebreerbrevet 10:19: bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste. Man kunde inte det, man kunde inte närma sig Gud, därför Gud är så helig. Så inte en enda av oss hade överlevt inför Gud. Hur goda pingstvänner vi än är, så hade vi inte kunnat komma inför Gud. Därför att det kan inte finnas någon synd inför honom, och det finns ingen växling mellan mörker eller ljus. Utan det är bara genom vad Jesus har gjort och att Gud ser oss genom Jesus som vi kan komma. Men i gengäld så kan vi idag bara gå in för tronen. Prata med honom, umgås med honom, dela vårt hjärta med honom, tillbe, lovsjunga, göra allt det där. Jag tror att Gud vill lära oss saker, precis som Per han var inne på här innan. Att veta hur vi ska be, till exempel. Vi säger, ja men det vet vi väl, och vet inte jag så vet heligande. Om det finns ändå ett område där vi behöver fråga Gud och få uppenbarat för av honom hur vi ska göra. Jakob 4:2 så står det: ni vill ha men får inget. Ni dödar och är ivrare men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider men har ingenting därför att ni inte ber. Det är ett väldigt konstigt uttryck, för jag tror ju många bad ändå. Men det ligger kanske någonting i det där att Jesus, han vill visa oss hur vi ska be. För sen står det i Johannes 3:22 att vad ni än ber om, det får vi av honom. Till vi håller hans bud och gör det som gläder honom. Vad vi än ber om. Och då är vi också inne på det här som Per han pratade om. Vi kanske inte ska be om Lexus här, det är inte det handlar om. Men jag tror att lever vi nära Jesus, lever vi nära hans hjärta, lever vi med helig ande, lever vi i Bibeln, så vet vi vad som behagar Gud. Vi vet ju vad vi ska be om, eller hur? Han är ju med och leder oss. Blodet då? Är det någon som har sett en deckare på TV någon gång? Jag har sett någon sån här, jag tycker de kan vara ganska spännande när det är så här expertteam som är ute och så ska de klura ut något jättekonstigt mord som har hänt. Och så har de någon sån här blå lampa med sig. Ibland kan de spraya något ämne så här i en lägenhet. Det syns ingenting att det har hänt någonting. Men så sprayar de något ämne och sen går de och lyser med så här blå lampa. Och så bara ser de att människor har försökt städa undan blodspår och så här. Vet ni att Jesu blod, det syns på samma sätt för den onda världen. Vi kan inte se det där vi går fram, men stryker vi blodet över våra liv, över våra lägenheter, över våra nära och kära, så finns det liksom ett beskydd som de ser och inte kan gå nära. Därför att de vet att när Jesus han hängde på korset och dog, så besegrade han dem. Det finns en sån kraft i blodet. Det står i Petrus 5:8 att vi ska vara nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Det är ganska skönt, det står inte att han är ett rytande lejon, utan det står att han går runt som ett rytande lejon. Och det var någon som sa det att en gång så ska vi upptäcka att han är egentligen bara en liten mus med en stor megafon. Och så ska vi säga, det honom vi var så rädda för. Men då kan vi få ta blodet som en sköld runt om oss, som ett beskydd. Herren kom till Abraham i en syn och så sa han, frukta inte Abraham, för jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. När jag och Per är ute och kör bil så ber vi oftast på tre sätt. Det första vi ber är att binda upp en ande av olycka och död längs hela vägen när vi åker, i Jesu namn. Sen ber jag Fadern sända ut änglar som håller tag i vilda djur, så att inte de springer över vägen och vi kör på dem när vi är ute och kör. Inte bara för att inte vi ska skadas, utan jag tycker så mycket om djur så jag vill inte köra på dem. Jag vill inte skada dem när jag är ute. Och sen ber vi alltid om blodets beskydd. Jag kan känna att det känns så skönt när man är ute och kör långt. Visst, ibland ser vi olyckor som har hänt och så här, men det är oerhört sällan som det är något. Och vi har faktiskt inte varit inblandade i någonting själva på alla de mil som vi kör. Så jag tror det finns ett beskydd, ett konkret beskydd, när vi ber om det. Var min sköld. Men så tänkte jag på det med blodet när man avskilde prästerna i Gamla testamentet. Så tog man blodet och så strök man det på Arons högra örsnipp, på tummen på hans högra hand och på stortån på hans högra fot. Jag tror att vi behöver få blodet över oss. Kanske främst av den snabbaste muskeln i hela kroppen. Är det någon som vet vad det är för någon? Den minsta och snabbaste. Ja, precis. Du har ju hört min predikan innan, Per, så det är fusk. Men jag tror att vi behöver få blodet över vårt tal. Det står i Jakob 3 och 5. Så är också tungan en liten lem men kan skryta över stora ting. Tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog. En sådan eld är tungan, en värld av ondska bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter tillvarons hjul i brand och är antänd av själva Gehenna. Det var inga nådiga ord det precis. Och ibland kan man faktiskt känna det när man står och pratar. Då är det som inte hallonsaft som är där utan det är mer gift, eller hur? Jag tror att Jesus han vill komma med sitt blod och helga vårt tal. Tänk vad skönt att när någon är arg på någon så börjar vi välsigna dem. När man talar om församlingen, bara förtala välsignelse. När man talar om ledningen så talar man bara välsignelse. När man talar om medlemmarna så talar man bara välsignelse. Så säger de, ja, men jag känner inte så. Nej, det är inte alltid man gör det. Men jag tror att börjar man tala så börjar man känna. Och börjar man välsigna de som man egentligen inte tycker om så händer någonting med dem. De börjar förvandlas. Därför att Gud börjar verka i de människornas liv. Och helt plötsligt så upptäcker man att man kan välsigna utan att ljuga. Jag har faktiskt välsignat utan att känna det ibland. Men jag gör det därför att det står så i ordet att vi ska välsigna. Vi ska välsigna våra fiender. Jag tror att vi behöver få blodet över vår tunga. Alltså jag tänker vad äckligt det låter egentligen. Jag kan se bilden framför mig. Men ni förstår vad jag menar. Vi behöver få vårt tal helgat. Jag satt innan en gudstjänst en gång och fick ett telefonsamtal. Kvinna som ringer mig. Och så säger hon, Eva, jag har sånt problem. Jag bara skvallrar. Jag vill egentligen inte göra det. Men sen helt plötsligt är jag bara i full gång. Och då går det liksom inte att stoppa. Så vet du vad det är första jag ska göra när jag kommer till gudstjänst på söndag? Nej, sa jag. Vad är det? Och då ska jag gå och så ska jag doppa tungan i dopgraven. Jag tyckte det var så skön bild. Få dit, få doppa den. Och så får vi helga vårt tal. Vad var det då som jag tyckte så mycket om med den här förkunnelsen som vi hörde med Lennart? Ja, när Jesus han var i ett semane så gick han igenom kanske det tuffaste egentligen som han skulle gå igenom. Han hade ju vandrat mot den här tidpunkten hela tiden. Han visste att den skulle komma. Men det är det här också att han var 100% människa och 100% Gud. Han skulle dricka kalken. Han som aldrig hade syndat. Han som aldrig hade haft synd i sin kropp. Helt plötsligt så skulle han dricka kalken. Den här, om vi tänker oss, bägaren som var så full med allt skräp. Som finns i hela världen. Den skulle han svälja ner. Och så har han sina lärjungar med. Som han har delat liksom 3 år med. De har delat livet hela tiden. Besvikelser, glädje. Att växa, att bli förundrad över vad Gud gör. Och de hade fått se demoner lämna. Dödas uppstå, sjuka bli hela. De hade säkert både gråtit och skrattat tillsammans. Tror jag. Och så går de med honom till ett semane och så vädjar han. Vaka och be med mig. Vaka och be med mig den här kvällen. För den här kvällen kommer vara något av det jobbigaste som jag går igenom. Och så somnar de. De orkar inte. Det står att han knäböjde och så svettades han blod. Hemafrenosis heter det på fackuttryck inom medicinvärlden. Du får så högt blodtryck att de små kapillärerna i pannan brister och så blandas svett och blod. Man kan få det under väldigt stark ångest. Jag tror att vi kan ta det här blodet och stryka över relationer där vi har blivit sårade. Ta det här blodet som rann i ett semen och stryka över relationer där vi känner att människor har svikit oss. Där vi känner att människor har bedragit oss. Det kan vara människor som står väldigt nära. Det gör ju så ont när det är människor som är nära. Det kan vara människor som vi har sett upp till och haft sån tillit till som plötsligt gör någonting som bara gör att någonting går sönder här inom. Det kan faktiskt vara i affärsvärlden man är med om att partner eller andra, de bara sviker en. Jag tror att vi allihop är här, om jag skulle fråga, så har vi någonting som har gjort riktigt ont. Vad gör du, Per? Okej. Som gör jätteont. Och som inte riktigt vill läkas. Då tror jag vi kan ta blodet därifrån i ett semane, ifrån den stunden. Och så bara stryka över de här relationerna. Och så får man uppleva att smärtan börjar gå under. Man får uppleva att det blir ett helande, en läkedom. Sen har vi blodet som utgöts när Jesus han piskades. Det står berättat i profanhistorien om just den här sortens straff. För det var ju inte bara Jesus. Hur när man piskade, hullingarna gick in i ryggen och drog loss muskler och senor och köttstycken och ryggen. Så till slut kunde man se hur lungorna rörde sig under revbenen. Och jag har tänkt på det så många gånger. Hur Jesus han... tror jag tänkte våra namn. Hade våra namn i sitt hjärta i den här fruktansvärda smärtan. Men visste vem han gjorde det för. Han gjorde det för Sven. Han gjorde det för Rune. Han gjorde det för Viveka. Men det står också att genom de såren så är vi helade. Står i Jesaja 53:5 att han var genomborrad för våra överträdelser skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Genom hans år så är vi helade. Det innebär att vi kan ta det här blodet från den här sönderpiskade ryggen när vi ber för människor och stryka blodet över sjukdomar, över smärta. När man har ont i själen, tror jag, kan vi ta det här blodet och be ut och stryka det över så att människor får uppleva helande. Sen har vi törnekronan man tryckte ner på hans hjässa. Vi vet ju att djävulen han gick in i Edens lustgård och så lurade han av, han fick Adam att ge bort kungavärdigheten. Makten över jorden så att han istället fick regera. Men när Jesus han dog så återtog han makten. Jag tror att det här blodet som rann från törnekronan, det kan vi be ut över finanser, hus, hem, allting som djävulen på ett sätt tycks ha rättighet att regera över. Så förbryter vi hans rätt att regera. Ute i idealbyn där vi bor. Där har vi bett ut det blodet över vår lägenhet. Så att vår lägenhet är en fristad. Oavsett vad som sen finns där ute för skräp. Så är vår lägenhet en fristad. Därför vi har tagit Jesu blod. Vi har tagit hans kungavärdighet, den makt som Jesus har och bett ut över lägenheten där vi bor. Så vad som än händer så är den platsen en helgad plats. Och det känns jätteskönt att veta. Det kan inte alla som känner till hur det är där ute, men jag kan säga det att grannen ovanför har en stor tavla på Kiva utanför dörren, dödsgudinnan. Grannen snett över har en stor tavla inne på väggen. Grannen där uppe mediterar. Vi bor mitt i det här. Jag såg någon bild nere hos dem som är mitt emot oss också. Så skönt att bara få skriva upp korset utanför dörren där istället. Och veta att Jesu blod finns över vår lägenhet. Jesaja 50 och 60 så står det: jag höll fram min rygg åt dem som slog mig och mina kinder åt dem som ryckte ut mina skäggstrån. Jag dolde inte mitt ansikte för hån och spott. Det står att de tog tag i Jesus och så ryckte de skägget ur ansiktet på honom. Kan du tänka dig det, Dick? Du har ganska mycket skägg. Det måste ha gjort riktigt ont när de gjorde det. Och inte bara ont, utan också vanställde hans ansikte med hån och slag. Jag tror att man kan ta det här blodet och be ut över vårt självförtroende. Be ut över hur vi känner oss. Jag som långt innan jag träffade Per levde i misshandel. Och ständigt fick höra att jag var så ful. Jag skulle aldrig räkna med att någon överhuvudtaget skulle vilja titta efter mig. Att någon överhuvudtaget skulle vilja ta i mig med tång. Får man höra det under tillräckligt många år så tror man på det. Det är så man ser sig när man ser sin spegelbild. Jag kom in på Lindex och där delade de ut, när jag väl kom fri, och där delade de ut vykort. Och där kunde man dra av en liten klisterremsa. Så här, och den klistrade jag på spegeln och där stod: du är vacker. Och så fick jag säga till Jesus: Jesus, hjälp mig att bli helad från de här orden som jag har fått höra under så många år. Hjälp mig att inte se ner på mig själv, för det är du som har skapat mig, jag är ju din. Jag vill inte se ner på det som du har skapat. Det finns så många människor runt om oss idag som lider av det här. Det behöver inte vara att man är utsatt för fysisk misshandel eller har det dåligt hemma. Man påverkas av alla tidningsbilder med silikon både här och där, högt och lågt och överallt. Förljugna fotomodellsbilder både på män och kvinnor som inte ens ser ut så i verkligheten, utan de är datafixade. Och så berörs vi av förljugna bilder. Är det någon av oss som kan säga att vi inte gör det? Nej, jag tror inte det. Vi påverkas. Och så förvrids den bild som Gud egentligen har skapat oss till. Jesu avbild, Guds avbild. Tänk att du får ta det här blodet som rann när de ryckte skägget ur hans ansikte. Och be ut det över människor med en skadad självbild. Så att man kan få den bild man ska ha i Jesus. Den identitet som man ska ha i Jesus. Jag tänker jättemycket på våra ungdomar ute på skolorna. Och man försöker vara allting. Och så behöver man bara få veta att man är älskad och värdefull och skapad och underbart vacker. Med massor av gåvor. Av en Gud som älskar en. Att få be ut det här blodet. Den femte punkten är, och jag har sju, det är spikarna som han spikade genom hans händer när han naglades på korset. Händer som får representera arbete, gåvor, givande, mirakler. Att vi får ta det här blodet och så får vi be ut det över våra händer så att allting vi gör, det blir till välsignelse inför Gud. Om jag putsar fönster eller dammsuger eller jag kramar om någon eller jag jobbar med det jag jobbar med, så får det blodet vara över så att allt jag gör, det gör jag som en gudstjänst. Tänk vilken skillnad det blir. Det är klart, är det en tråkig gudstjänst då kanske inte det är så bra att genomföra, men vi tänker att det är en sån där jättebra gudstjänst då vi liksom bara får möta Gud. Tänk vad skönt att få tänka så. Jag stryker Jesu blod över mina händer och så får de vara ett redskap för Gud. Sen spikade man fast Jesu fötter på korset. Det blodet, åh vad vi har använt det mycket, jag och Per. Över våra släktingar, över våra barn, över våra barnbarn. Över människor som man ser, åh de här är på väg helt fel håll. Och så får man ta det här blodet som rann från Jesu fötter. Och så får man stryka det över den väg där de är på vandring. Och så får man be Jesus, ta dem, led dem tillbaka. Ta och led dem mot dig istället. Kom till dem och hjälp dem så att de kan finna dig. Och det är så skönt att få göra det. För en del, i varje fall är det så för mig. En del av mina släktingar, jag kan inte prata Jesus med dem. De blir bara arga och slår från sig. Och det är liksom ingen, det är ingen mening, det är ingen idé. Men då kan jag be ut det här blodet över den väg de är på vandring. Så att Jesus öppnar en väg. Så att de kan få prata evangelium. De kan bli frälsta. Det sista är spjutet från Jesus sida. Jag vet inte om man riktigt kan säga så här som Lennart han gör. Men jag förstår hur han menar. Och det gör att jag också kan förkunna det här. Han skriver att Jesus hade en så djup ångest att hans hjärta exploderade av smärtan. Det är inte så jag läser, utan det står att han gav sin ande. Han gav upp sitt liv. Men att Jesus kände med människor och hade en sån empati att även när han hängde på korset så sa han: Fader, förlåt dem, till de vet inte vad de gör. Fader, förlåt dem. Han skulle kunna bett myriader av änglar komma och hjälpa honom ner för korset. Och ändå så ropar han: Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Han stannar kvar i det här som det innebär att en gång få vara helt skild från Gud. Han känner det som människor får känna en gång när de kommer till helvetet. Enda stället där Gud inte finns. Så sticker de spjutet i sidan på honom när han har gett upp sitt liv och det rinner ut blod och vatten. Jag tror att vi kan ta det här blodet och så kan vi be ut över människor som lider av depression. Människor som har kraschat i världen. Det är så vanligt. Jag och Per som är ute och reser och förkunnar och predikar. Om ni visste hur många människor i varje gudstjänst där vi kommer, som kommer fram oss till förbön och så säger man: vad vill du att Jesus ska göra för dig? Och så tittar de på en och så säger de: jag är utbränd. Jag har som verk. Jag har inte jobbat på lång tid. Jag har tappat glädjen. Det är Kristi kropp, det ser ut så. Tänk hur det ser ut i världen där man inte har Jesus. Men att få ta det här blodet då och så be ut över människor som har det så här. Och de kan få känna att man får tillbaka ett livsmod och en inspiration. Kanske kan slippa tabletter och allting som man går på, som ju ändå är en konstgjord påverkan på ens kropp. Att få känna att Jesus får komma och så uppliva vattnet. Uppleva källorna. Jag ska säga det en gång till. Inte hela min förkunnelse, men bara punkterna. Getsemane, blodet som rann. Över besvikelse, brustna relationer. När det inte gick som man tänkte. Blodet från Jesu rygg när han sönderpiskades. Över sjukdom, smärta. Därför att genom hans sår är vi helade. Blodet från törnekronan. Att be ut över områden där det verkar som om fienden har rätt att regera. Men där Jesus har vunnit seger. Bara för att tala ut över områden där vi kämpar gång på gång och det inte bryter igenom. Att få tala ut till blodet. Blodet som rann när man drog av Jesu skägg. Får tala ut det över en värld som är full av söndertrasade självförtroende. Och brustna identiteter. De där man får få en Jesu identitet. Spikarna i Jesu händer, att be ut dem över allt arbete, allting vi gör för Herren, att det får vara välsignat. Spikarna i Jesu fötter över de där människorna som du älskar så mycket men som ständigt går på fel väg. Tala ut blodet från hans fötter. Sedan att vi kommer med helande och läkedom och få människor att få se att det finns en annan värld än att vara utbränd, stressad, sargad, har tappat livsmodet. Jesus, han säger, jag är vägen, sanningen och livet. Jesus, han vill ge människor liv. Amen. Nu ska vi lyssna på